Det är lite det jag ska prata om, liksom, att låta Jesus vara centrum av sin tro, centrum av sitt liv, centrum av liksom allt man vandrar i. Vi ska läsa i Lukas kapitel 10, vers 40-42. Det är en klassisk story om två systrar, en som heter Marta och en som heter Maria, som Jesus åker hem till och besöker. Jag kan säga rubriken för den här predikan, det är en uppmaning, och det är: du är kallad till relation. Du är alltså kallad till att leva i en relation med Guden som har kallat dig vid namn, som kände dig innan du föddes, visste ditt namn innan du var i din moders mage. Och vi är inte kallade till att leva ett religiöst liv med liksom lagar, regler och liksom grejer man ska uppnå, utan du är bara kallad till att få vara i Faderns armar. Liksom. Men Lukas 10, 40-42. Jag är lite så här småförkyld fortfarande, så att om jag hostar till och håller på så vet ni varför. Så säga. Lukas 10, 40-42. Då står det så här: men Marta var stressad av allt hon hade att uträtta. Därför gick hon fram till Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig till att göra allt arbete själv? Säg till henne att hon kommer och hjälper mig. Men Herren sa till henne: Marta, Marta, du gör dig så många bekymmer och oroar dig för så mycket. Men det finns bara en sak som behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Så ofta tror jag vi går på den här lögnen om att vi kan köpa oss till, eller vi kan förtjäna Guds kärlek och hans nåd och uppmärksamhet. Precis som Marta tror jag vi tänker att om jag bara med och ber lite mer, om jag bara tjänar lite mer, om jag bara går in i det metaforiska köket och är med och tjänar, så kanske Gud lägger märke till mig. Han kanske ser mig, han kanske förstår mig. Men Gud, han är liksom inte imponerad av din bibelläsningsplan. Du börjar januari här och ska läsa ut genom året. Han är inte imponerad av det. Han är inte imponerad av hur länge du liksom, hur länge du ber. Och han är inte imponerad av hur mycket du är med och tjänar i församlingen. Och Gud längtar inte i första hand efter ditt tjänande. Utan jag tror han längtar efter ditt hjärta, efter att du ska spendera tid med honom och bara vara med honom, sitta vid hans fötter, precis som Maria valde att göra. Det står i Efesierbrevet kapitel 2, 8. Står det så här, det är också det är mycket klassiska verser idag, men det är bra. Efesierbrevet 2, 8. Ni är så räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud. Ni är alltså räddade av nåd genom tron. Det är en ganska befriande vers, tycker jag. Så här, att liksom alla krav är borta egentligen. Alla kedjor som kan binda en, liksom, de är borta. Man är friköpt i nåden. Man får kliva in i Guds närvaro, i Guds nåd, i Guds kärlek genom nåden. Och det är väldigt liksom befriande, tycker jag. Jag ska säga här, David, han är en sån här riktig härlig snubbe i Bibeln, tycker jag. Han skriver på flera ställen om en längtan efter Gud som verkligen griper tag i mitt hjärta. Jag lyssnade för ett tag sedan på en pastor från USA. Michael Miller heter han, riktigt bra. Och han snackar precis om en story som jag ska komma in lite på. I första krönikeboken kapitel 13 kan man läsa om en står där de ska flytta Guds ark. Ska de flytta från ett ställe till ett annat. Och Guds ark på den här tiden, för er som inte har koll på vad det var, det var det heligaste av de heligaste. Det var liksom där. Det var där Gud var. Det var där man gick för att få ett möte med Gud. Det var sån liksom stark Guds närvaro där. Det var till och med så att om någon kom i kontakt med den här arken, så ramlade de ner och dog liksom, för det var så heligt. Men då är det någonting som händer. Så de ska flytta på den här arken. Och det blir ju givetvis ett problem, eftersom att man inte kan röra den liksom. Så de börjar så här fundera: hur kan vi göra det här? Hur kan vi lösa det här på något sätt utan att röra arken liksom? Och det är då David som leder hela den här operationen, eller vad man ska säga. Så de börjar fundera där, men så kommer de på någonting att ja, men vi kan ju ta någon, vi kan få upp den här på någon släde liksom, eller sån här vagn. Så de får upp den där och det bär ett tag liksom. De kommer iväg, de kommer en bra bit, men sen är det någonting som händer på vägen. Och den liksom vacklar till, det är kanske något hjul som går av, jag har inte riktigt koll. Men det är någonting som händer, så den här arken börjar tippa ner. Och den som heter Ussa, spännande namn. Han går fram och ska föra upp, eller så här, putta upp arken igen. Men han ramlar ju ner och dör, för det är så heligt det han rör. Och då kan vi läsa första krönikeboken 13:12. Det är då precis när det har hänt. Då står det så här. David greps nu av fruktan för Gud. Han frågade, hur ska jag kunna föra Guds ark till mig? Det är en ganska spännande fråga tycker jag. Hur ska jag kunna föra Guds ark till mig? Alltså David har blivit så, han har blivit så drabbad av vad han har fått vara med om. Liksom. Han har blivit så drabbad av sin historia med Gud, av vad han har fått vandra tillsammans med Gud och vad han har fått se Gud göra. Att han är så otroligt hungrig efter ännu mer av Gud. Att han frågar, hur ska jag kunna föra Guds ark till mig? Och det är en fråga jag tror vi också behöver ställa oss. Liksom. Vad i våra liv liksom behöver vi släppa taget om och ge till Gud? Vilka kedjor har vi som binder oss för att Guds närvaro ska få kunna liksom kliva in ännu mer i våra liv? Och jag älskar hans positionerade hjärta i en sån otrolig hunger efter ännu mer av Gud. Precis som Marta, kanske du är fullt upptagen i ditt tjänande. Du står i köket och du tjänar och du är med och så liksom. Och missförstå mig inte. Gud välsignar ditt tjänande och det. Men jag tror inte tjänandet får liksom ta bort blicken från Jesus. Utan jag tror tjänandet kan få bli frukten av att du spenderar tid med Jesus och sitter vid hans fötter. Paulus har också en sån här liknande hunger. Han skriver i Filipperbrevet 3:8. Ja, allt annat är en förlust när man jämför det med den oändliga rikedom det är att få känna Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag kastat bort allt detta som värdelöst skräp för att vinna Kristus. Ja, allt annat är en förlust när man jämför det med den oändliga rikedom det är att få känna Kristus Jesus min Herre. Han har en liknande hunger som David. Han har fått smaka och se att Herren är god. Han har fått vandra med Gud. Liksom. Han har en historia med Gud som han får falla tillbaka i och hungra efter ännu mer av Gud. Och det står ju så här. När man jämför det med den oändliga rikedom det är att få känna Kristus Jesus. Inte få tjäna eller få liksom vara med och... Ja, men, tjäna hålla på, det står för att känna, för att vara i liksom gemenskap med Gud, för att vara i relation med Jesus. Jesus säger vid tillfället till sina lärjungar så här. Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Precis. Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Jesus uppmanar alltså oss att, precis som Paulus skrev, kasta av allt som hindrar. Kasta av allt som inte liksom bidrar till att vi ska kunna ta ett steg närmare Jesus och leva i relation med honom. Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Och det är ju likt en daglig sak. Liksom. Det är något man behöver göra varje morgon. Liksom. Man behöver fråga sig det där, hur kan jag föra Guds ark till mig? Hur kan jag idag aktivt ta ett steg till att få närma mig Jesus ännu mer? Hur kan jag leva i en ännu närmare relation med Jesus? Och det var just den versen vi läste innan. Se att vi har den. Ni är så räddade av nåd genom tron. Inte av er själva, utan det är en gåva från Gud. Så det är alltså i nåden vi får kliva in i hans närvaro. I Matteus 7 säger Jesus till, jag vet inte vad det är han säger riktigt här. Kanske jag skulle kollat upp innan. Men han säger till någon i alla fall så här. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, vi har ju profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar i ditt namn och gjort många under i ditt namn. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Försvinn härifrån, ni laglösa. Alltså det spelar ingen roll hur mycket man är med och tjänar, hur mycket man gör för Gud, om man inte lever i relation med honom. Alltså frukten av att man söker Gud, frukten av att man lever i en nära relation och har en hunger efter Gud, blir att man profeterar i hans namn, driver ut onda andar i hans namn och gör många andra under i hans namn. Så låt oss inte fastna i allt det här sekundära, utan låt oss liksom fästa blicken på det primära, och det är Jesus. Och sen får frukten bli kärnandet. Låt oss som David gripas av en sån otrolig hunger och en sån, alltså låt oss påminnas av den historia som vi har med Gud och den historia som Gud har fått göra i våra liv, att vi sträcker oss efter ännu mer av honom och hungrar efter ännu mer av honom. Jag tänkte mycket på jag har funderat lite om jag ska ta med den sista delen här, men jag tror jag gör det. I USA kan man höra en fras så här: House of God. At this church we're a house of God, kan man höra. Och Guds hus betyder det på svenska liksom. Jag tänkte mycket på den här frasen det senaste. Det låter ju ganska flashigt, ganska coolt och så här: House of God. Men alltså så här, jag funderar mycket på det. Vad liksom innebär det egentligen? Vad betyder det? Och så har jag så bara upplevt det senaste hur Gud sa till mig så här: för att vara ett Guds hus, för att vara ett house of God, behöver man vara ett hus för Gud. Är ni med? Alltså så här, för att vi ska kunna vara ett Guds hus behöver vi vara ett Gud, eller ett hus för Gud. Och det handlar ju inte bara om liksom kyrkan som helhet, församlingen, utan det handlar ju om varje person. För det står i Bibeln att vi är Guds tempel. Om man har tagit emot Jesus och bor han inom dig och du är ett tempel, ett hus för Gud. Så för att vara ett Guds hus så behöver man vara ett hus för Gud. Man behöver vara ett hus som gör plats för Gud, som sträcker sig efter honom och gör utrymme för Gud och får bo inom dig. Kan inte låsningstimmen komma upp här, så ska vi strax gå för avslutning. Så här. Du kan alltså jaga alla gåvorna. Du kan tala i tungor i timmar. Du kan åka på missionsresa efter missionsresa. Men om man inte liksom gör plats för Gud, om man inte låter Jesus vara nummer ett i sitt liv, om man inte skapar en plats där Jesus får vara herre över ditt liv, om du inte liksom låter dig drabbas av din historia med Gud och din efter vad Gud har fått göra i ditt liv, så tror jag att till slut man kommer köra slut på sig själv. Vi läser det förut. Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Om någon vill följa mig måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Jag började uppleva det så starkt innan jag satt och förberedde den här predikan. Att jag tror att Gud ropar idag liksom: är det någon som vill följa mig? Är det någon som är villig att betala priset av vad det kostar? Är det någon som är villig att slänga bort sin synd, att liksom kliva in i nåden genom tron? Är det någon som är villig att ta det extra steget? Syns det på frukten i våra liv att vi lever med en längtan efter Gud, att vi lever i en relation med honom? Tror jag man behöver ställa sig ofta. Det står i Lukas 12:34: för där er skatt finns, där kommer också ert hjärta att vara. Det är en ganska stark vers egentligen. För där er skatt finns, där kommer också ert hjärta att vara. Vart har man sin skatt egentligen? Har man den i Jesus? ska strax fortsätta med lite lovsång här och få prisa Gud tillsammans. Kan vi inte bara göra så här? Det är någon som vill respondera på det här liksom, att sträcka sig efter ännu mer av Gud och få kanske ta ett aktivt val att man kanske har saker i sitt liv som man vill släppa taget om och ta ett steg närmare Gud. Så, och om man vill som David drabbas av sin historia med Gud och få en ännu mer hunger efter honom, så kan man inte bara göra så att man kommer fram och böjer knä här vid altaret under lovsången här, om man vill respondera på det. Vi kan väl ställa oss upp tillsammans, ska vi gå in i lovsången här. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du får vara Herre över allt och vi får ära dig och vi får prisa dig Jesus. Tack för att du berör människor Gud. Du kommer med hunger över dem Gud. Tack för att vi får kliva in i din närvaro genom tron och genom nåden Gud. Tack för att det är en fri gåva från dig Herre. Jag ber att du ska få vara där vår skatt finns Herre. Jag ber om att du ska få vara nummer ett i våra liv Gud. Vi ska få en sån otrolig hunger efter dig, att vi sträcker oss efter ännu mer av dig Jesus. Att vi hungrar efter ännu mer av dig. Jag ber om att du ska påminna oss om den historia vi har fått vandra tillsammans med dig. Att vi blir drabbade av ännu mer hunger Gud. Jesus. Jag ber om att vi ska vara ett folk som gör plats för dig. Ett folk som är ett hus för Gud, Herre. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Tack för du är här, Gud. Amen.